Hej och välkomna till avsnitt 1107 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-30-28-95-0. I detta avsnitt så följer ett intressant samtal tillsammans med Niklas Erlingmark, svensk filmskapare, fotograf, frilansare och framförallt nördigt intresserad av amerikansk politik, fast från motsatt håll än mitt eget. Vi samtalar om demokraternas primärval, Donald Trumps personlighet på gott och ont och USAs politiska framtidsspår. Varmt välkomna. Niklas Erlingmark, välkommen.
Tack, tack.
Du är ju en, ja, du är en författare och du har ett gemensamt intresse med mig och det är amerikansk politik. Och du har skrivit en hel del texter och du har varit i USA och sådär. Och vi ska komma in på det lite mer i detalj alldeles strax då. Men jag tänkte först fråga, alltså hur fick du det här oerhört nördiga USA-intresset? För det är det som skiner igenom när man läser om det, att du är, ja, nästan som jag ungefär, extremt nördig. Så jag undrar liksom, hur började nördigheten?
Väldigt nördig. Ja, alltså det låter ju extra nördigt när sanningen faktiskt är att jag var 10 år gammal och såg Bill Clinton och Ross Perot och debatten där mot den äldre Bush. Och det var mycket kring liksom hela Bill Clinton, att han kom från ingenstans och allt det där, som jag, trots att jag var så ung, tyckte det var jättespännande. Och så bara av någon anledning det satte spår i mig där, helt enkelt.
Det var en spännande debatt där då med Bill Clinton. Det är den här debatten när George Herbert och Bush, han mitt i debatten så tittar han på klockan och så känner han sig väldigt stressad, och man tänker att den allmänna uppfattningen, det var att det här har en person som inte vill vara här och han känner sig irriterad, och Bill Clinton har den här energin och liksom som verkligen är det ungas politiker ungefär. Det var ungefär det jag minns i alla fall av den debatten. Sen såg jag inte den. Precis, när den sändes utan lite senare, men ja.
Det är något som man kanske speciellt tänker på nu när man tittar tillbaks på den. När jag var liten så tänkte jag väl kanske mest på, jag tror att jag bedömde väldigt mycket utifrån personkulter av olika slag så där, eftersom jag var liten, och i den åldern så ser man upp till vuxna på ett annat sätt. Och ja, det var nog hela den biten, att Bill Clinton var en liten Jesusfigur liksom, enligt demokraterna då. Han var ung och fräsch och hade inget bagage riktigt som var lika välkänt då som det är nu.
Nej, precis. Men ja, intressant, det började så tidigt. Men hur utvecklades det här intresset sen då? För att det fortsatte ju.
Ja, sen är det väl nästan ungefär som du, att vi år 2000 där så svårt att säga exakt varför, men hela Bush mot Gore, hela den varelsen följde jag nära, och hela proceduren efter och alla tvister där, det var ju ett tv-drama helt enkelt, så jag tror det var mycket därför också. Och sen så kom ju 2001 och 11 september, och det chockade med mig på många sätt skulle jag säga. Det var sorgligt, och det påverkade mig mycket starkare än vad jag alls hade förväntat mig faktiskt. Jag satt vid tvn som var på dygnet runt i en vecka med bara nyheter och försökte förstå helt enkelt.
Ja, jag minns ju också själv, alltså 9/11-attacken då, det var ju det som verkligen, det var inte det som startade mitt USA-intresse eller mitt intresse för Bush, det hade börjat tidigare, men det var det som verkligen fick mig känna som en patriot, och det gjorde att jag har varit väldigt, ja, jag stödde ju krig mot terrorismen väldigt hårt då efter 9/11-attacken. Jag minns att jag var på universitetet när det inträffade, jag pluggade ju religion då och sådär, och sen så lyssnade på, när jag satt på bussen på vägen hem så fick jag höra på radion att det här har hänt och sådär, och sen så satt man liksom framför CNN hela kvällen och ja, ungefär likadant där då, så att
Jag kommer ihåg att jag satt och tittade på Euronews som det var då, när just det första planet hade kraschat in, och så såg jag då live när det andra planet kom, och det är klart, det satte ju spår just därför också. Och sen dess har man ju hört oerhört många politiker som har sagt att 9/11 förändrade deras liv, och det var då de bestämde sig för att de ville göra något för sitt land eller någonting annat. Jag har också jobbat mycket i filmbranschen, och även där så så har jag hört den historien oerhört många gånger, att en vanlig snubbe som levde sitt liv såg 9-11 och sen började fundera, och plötsligt så var den inne i något kreativt träsk av något slag, liksom. Så att alla vi som brydde oss om USA blev nog ganska påverkade av det.
Och du har ju varit i USA också och du har rapporterat från USA om jag förstått saken rätt.
Jag har varit ganska mycket i USA faktiskt. Jag har varit i en 30 delstater ungefär. Och förra valet då så var jag med under primärvalet i framförallt Iowa och New Hampshire. Och har ju helt enkelt bevakat dem på plats då och träffat många av dem och så, främst som fotograf faktiskt. Men har också skrivit om det på liknande sätt som du.
Och en artikel jag läst av dig då, den heter Trump's time is now och den skrev du den 22 september 2019 på den här bloggsajten är väl medium.com. Jag har inte skrivit om det själv, men den är ju ganska välkänd då. Och det här är en oerhört lång och ingående och analytisk artikel om primärvalskandidaterna, demokraternas primärvalskandidater då, de som kampanjade nu 2019 då och ja, delvis nu 2020 också då, i kampen om att bli den nominerade demokratiska kandidaten som ska kunna få utmana och förhoppningsvis besegra Donald Trump då i höstens val. Och du går igenom alla de här kandidaterna en efter en och jag vet att du drar avstamp i mångt och mycket också i presidentvalet 2016, därför att då fanns det i alla fall en av de här kandidaterna som var med det också och det var Bernie Sanders. Och jag har ju också följt det här valet väldigt ingående från första början. Jag började podda om det här i januari 2019, det här demokratiska primärvalet då, och du har säkert tänkt med lika länge minst. Och alltså, vad var dina reflektioner kring demokraternas chanser när det här började liksom i slutet av 2018 och början av 2019? Alltså, vilken chans skulle demokraterna ha att hitta en kandidat kompetent och kapabel nog att kunna besegra Donald Trump?
Det enkla svaret är nog att jag trodde att vem som helst egentligen som inte var Hillary Clinton skulle slå Trump. För att hade Biden till exempel, som ju nu har problem på andra sätt, men hade han ställt upp istället för Hillary så tror jag att han hade vunnit. Det var ändå bara drygt 77 000 röster i de tre swing statesen där som avgjorde valet, för det var ju verkligen 50-50 och svårt att tippa och så vidare. Så hade inte de haft en sån hatad kandidat som Hillary så tror jag att de flesta ändå, även i de delstaterna, skulle ha valt någon annan än Trump. Och just därför så trodde jag väl egentligen att Demokraterna skulle ha en ganska bra chans. Sen så är jag ju väldigt ledsen över att det blev Biden till slut som är känd, och det är mycket därför han vinner, tror jag. Han är omtyckt, han är erfaren, han är omtyckt av både republikaner och demokrater i senaten och så vidare. Men han är ju tyvärr lite av en pajas på sätt som Bush den yngre var och på sätt som Trump är. Han är lätt att förenkla till en klant helt enkelt i saker som man råkar säga och göra, och han är inte den skarpaste, så därför är jag ledsen över det. Jag tycker att det fanns många bra kandidater i övrigt som jag hoppades mycket mer på, men det var likadant 2016 i primärvalet mot Trump där, att jag tycker det fanns många bra kandidater där också. Det är bara det att det inte var folk vill ha.
Om jag frågar så här då, eller vi kan börja med att säga att alla som lyssnar vet ju att jag är republikan, jag stödde republikanerna ganska helhjärtat och Donald Trump nu också. Jag har inte frågat dig det än, men alltså jag får känslan av att du står lite grann på andra sidan här. Du hoppas på att demokraterna ska vinna.
Ja, vi är ganska mycket motpoler. Jag skulle kunna, även 2016, jag skulle kunna acceptera om det var en Chris Christie eller kanske Jeb Bush, kanske Marco Rubio som hade vunnit. Det blev ju Trump istället, och jag tycker inte att han är definitivt ingen klassisk republikan, och jag vet inte tusan om han ens är en republikan. Han är nog bara en trumpian, tror jag. Ja, och jag skulle väl vilja ställa samma motfråga till dig då. Vem hoppades du på i det primärvalet?
2016, nej alltså de jag stödde först, det var ju Scott Walker då, Wisconsins guvernör, som var en
Okej.
person som person jag tyckte hade stark karaktär, och jag gillade hans kamp mot fackföreningarna då, som han höll där 2010-2011, och jag följde honom jättenoggrant då och hoppades att han skulle ställa upp redan i presidentvalet 2012. Det gjorde han ju inte då, men det var 2016 istället. Så att då stödde jag honom, och sen så när jag Bush hoppade in, så jag är ju en gammal Bush-fan, jag kampanjade för George W. Bush 2004 och så att jag vart, ja, då vart jag lite kluven där då, mellan Scott Walker och Jeb Bush och så, men någon av dem tänkte jag, men jag tyckte inte att Jeb Bush var den här, han var inte lika rolig som sin storebror. George
Nej.
W. Bush är ju grymt rolig, och Jeb Bush var ganska tråkig, så att jag tror att jag höll mer på Scott Walker faktiskt,
Ja.
ja,
Han
men sen,
var ju
ja.
favorit ett tag, Scott Walker. Det var
Ja.
ju många som trodde på honom. Jag kommer ihåg till första debatten där så var väl han nästan favorit. Så att, sen föll han ju väldigt platt. Han var ju inte karismatisk överhuvudtaget.
Nej.
Så det gick ju ganska snabbt för honom. Jeb Bush tycker jag håller med dig där. Han är inte så kul och så, men jag tycker han är sympatisk. Jag fick ett väldigt bra intryck av honom de få gånger jag träffade honom och så där. Så jag gillade Jeb.
Vart träffar du Jeb Bush då? Samtalar du med honom så också, eller?
Måste jag tänka. I Iowa. Jag låg faktiskt vid hans fötter och fotade honom, så jag har rätt märkliga bilder på honom.
Okej, jag berättar gärna mer. Det här vill jag höra.
Jag har närbilder på hans skor. Han tittade ner och tyckte jag verkade lite knepig såklart. Men jag har bra bilder på honom. Nej, jag snackade aldrig med honom riktigt så. Jag var i närheten så att man hejar ju. Men ingen riktig dialog eller sådär. Men bara schysst person helt enkelt. Trygg.
Ja, vi måste komma tillbaka till det här lite grann om vad du har gjort och vilka du mötte och så, men bara lite kort då för att sammanfatta hur det kom sig att jag stödde Trump då 2016. I samband med att både Jeb Bush och Scott Walker då vart överkörda av Trump, för det var egentligen det som hände då, så insåg jag att Trump har en chans att bli Republikanernas kandidat, och jag skrev en artikel i Aftonbladet den 20 mars 2016, därför blir Trump bästa presidenten. Det är såklart deras rubrik, inte min, men innehållet är ändå, ja, i den riktningen att jag verkligen tror att Donald Trump är den republikan som skulle ha störst potential att besegra Hillary Clinton då och så. Och min tanke med Trump då, varför jag började stödja honom, det var för att jag tyckte att han skulle, min åsikt om Barack Obama då, som hade styrt i 8 år dessförinnan, det var att Barack Obama hade på något sätt fått amerikaner att skämmas över sin patriotism. Alltså Obama hade stukat deras självkänsla. Och min tanke med Trump, det var att okej, oavsett Trumps svagheter, han har levt ett struligt liv, han är ingen liksom renodlad Reagan-republikan och sådana saker, så han har ändå förmågan att återge amerikaner självförtroendet, tron på sitt eget land, tron på patriotismen och tron på USAs unika författningsdokument, allt det här som Obama i mitt tycke hade stukat och kört över, och det gjorde väl att jag främst stödde Trump, så att där har du min korta förklaring till det då.
Ja, jag lyssnade på ert avsnitt kring Flynn där. Jag lyssnade på några stycken avsnitt här
Ja.
tidigare idag. Och det är ett bra exempel på hur olika syn man kan ha. När jag såg konventet då, till exempel, där han pratade locker up och pratade om att USA behövs i världen och
Jag kan
så.
bara ge en återblick till de som lyssnar då. Alltså Michael Flynn återigen då, det är ju den här generalen som var Trumps nationella säkerhetsrådgivare, sen har han blivit åtalad då för att ha ljugit inför FBI, och 2016 så var han en stor fan av Donald Trump och pratade då på Republikanernas konvent för Donald Trump och väldigt tydligt mot Hillary Clinton, och ja, nu kan du ta över igen då.
Jo, och både han och många andra på konventet beskriver ju en mörk värld där ute, som han sa, där USA behövs som krigsmakt och så. Och det du också var inne på i, om det var det avsnittet eller något annat, just om att Obama kanske var lite mer fredligt inställd till andra länder och andra religioner och sådär. Jag tycker ju att en sån attityd är bättre i längden än vad jag tycker att en trumpisk attityd funkar.
Ja, jag vet inte om vi ska diskutera här nu, men jag kan kort säga att mitt problem då med Obama, det var att han hade den attityden även mot de som tydligt är USAs fiender, Islamiska staten, Iran till exempel, och det anser ju inte jag funkar, utan jag tror att man måste ha en ganska hård ton mot, i synnerhet mot al-Qaida-liknande rörelser då, som Islamiska staten, och att det i mångt och mycket var Obamas fel att ISIS kunde växa fram där i det här gap som uppstod då efter att USA under Obamas ledning hade lämnat Irak. Och när alla republikaner, John McCain och även de här anti-Trump-republikanerna var helt emot ett tillbakadragande. Och Obama drog bort militären i alla fall mot Michael Flynns inrådan och andra generaler. Och ja, det som hände det var att ISIS omgrupperade sig och återvände till Irak från Syrien då. Så att jag kan tycka att den här lite hårdare inställningen den behövs ungefär. Och det här är en skiljelinje mellan republikanerna som tror på fred genom styrka och demokraterna som tror lite mer på mjuk makt och sådana saker. Och där är ju jag på den republikanska sidan, så är det ju.
Jo, precis. Och, ja. Alltså, jag skulle säga så här, det är en komplicerad värld. Det är aldrig lätt. Jag vet inte om du tycker det var lätt att gå in i Irak till exempel. Det är ju väldigt svårt att säga det. Jag vet ju att de demokrater som röstar ja för det, till exempel Joe Biden, han får ju väldigt mycket kritik för det nu då. Men till exempel så valde Obama att inte på riktigt attackera Syrien. Jag menar, det är ju ganska mycket damn if you do and damn if you don't i sådana här situationer.
Ja. Jag håller med om det, så är det. Nu tappar jag tråden lite grann. Jag minns inte vart vi var innan vi kom in på det här. Men det jag tänkte fråga i alla fall. Du som
varför du började stötta Trump?
Ja, precis. Ja, men det fick du veta då. Att det var ju det här i primärvalet 2016. Men okej, okay, du har varit och fotat. Du var ju där då på plats och du fotade i Bush och du träffade många andra. Så berätta lite mer om det, för det är jättespännande med människor som har varit. Jag var i USA också på kampanjer, men inte, det var längre tillbaka och sådär. Så att berätta gärna lite mer om dina upplevelser.
Jag stack ju dit ganska mycket på vinst och förlust. Jag har frilansat en del och hade en del kontakter och sådär och hoppades väl att svensk media skulle vilja ha lite mer djuplodande saker. De ville väl kanske mest ha Sverigevinkel på olika grejer, så jag blev väl inte så sugen på att göra så mycket för svensk media faktiskt, utan det blev mest fotande för egen del där jag kan sälja till agenturer, bildbanker och sådana saker. Så jag var runt och skaffade mig aktivitet och var på plats då i några veckor i Iowa, New Hampshire och var på olika möten och jag trodde väl då att jag hoppades på Marco Rubio faktiskt, så det blev ju lite så att de som jag från början kanske tyckte bäst om blev jag väl också att jag sökte mig mer till och så Marco, han började tjafsa lite med för att han skämtade om Sverige, så han började skämta om Norge sen istället. Just att USA inte skulle bli som Sverige, den gamla vanliga.
Ja.
Och Trump har jag bara hejat på ett antal gånger. Jag kände liksom att jag inte riktigt visste vad jag skulle fråga honom. Han kommer ju bara säga great tillbaka om jag ställer frågor liksom om Sverige och sådär. Jag tycker inte det ger mig inte så jättemycket.
Nej.
Nej, men jag var runt på massa kampanjmöten då med alla möjliga där. Och blev liksom lite kompis med journalistpacket, speciellt med fotograferna. Kämpade på plats för att försöka få så bra bilder som möjligt såklart. Om du har några specifika frågor så.
Ja, men jag undrar i sådana fall, alltså, nu vet jag inte vilken erfarenhet du har av liksom svensk politik och så, men alltså, hur skiljer det sig att följa amerikanska politiker på nära håll från att följa till exempel svenska politiker, om du vet det?
Aldrig varit nära den svenska politiken på det sättet faktiskt.
Ja, men om du spekulerar, du bor ju ändå i Sverige liksom, lite grann, det är ändå skillnader i kulturer och så.
Svårt att säga. Jag skulle säga så här att det var väldigt, väldigt öppet i USA i alla fall. Det kändes ju liksom hyfsat lätt och fritt. Jag var förvånad över hur öppet det var. Jag tyckte liksom att det borde vara starkare säkerhet än vad det var på vissa ställen. Alltså det var ju till exempel lite sådana här, vad heter det, sådana säkerhetsanordningar som de har på flygplatsen när man skulle in på mötena och när man skulle in genom journalistingången och sådär, men alltså ingen brydde sig. Och både mot Trump och nära Hillary, så jag stod ju där med alla möjliga saker som jag absolut inte fick ta in, liksom stora vattenflaskor och alla möjliga sådana grejer. Så det var en av de sakerna jag tänkte på, att det här landet som ändå har varit med om sina presidentmord och så vidare, att de överhuvudtaget är så trygga i det här, det förvånade mig. Samtidigt så är det väldigt amerikanskt. Alltså, jag säger ofta att USA, som jag älskar verkligen, det är olika känslor i olika delstater helt klart. Det är ett så otroligt stort land och delstaterna skiljer sig verkligen på de allra flesta sätt, men Något som alltid finns är ju den här friheten på ett sätt som självklart finns i Sverige. Och som min fru som inte är svensk, hon är från Belgien, hon tycker att Sverige är så otroligt avslappnat och alla är så vänliga och det finns en sån frihet. Men då brukar jag ofta säga att USA är steget bättre faktiskt på en hel del sätt.
Åtminstone när det inte är lockdown och coronatider.
Ja, då får man lira omkring i Sverige. I USA så en av mina bättre vänner sitter fast i en lägenhet i Manhattan och suttit i 9 veckor liksom. Så att ja, det är stor skillnad.
Ja, men i normala fall så håller jag med om att alltså, USA är verkligen frihetligt och det, jag tror inte man förstår det om man inte har varit i USA, alltså att det är verkligen det, alltså friheten och om man tänker på den politiska friheten, yttrandefriheten är väldigt stark i USA, det är någonting jag verkligen älskar och det finns väldigt mycket som är bra med USA då, och det finns ju svagheter också då såklart, men jag tänkte
absolut.
Om vi återkopplar till
om jag bara får,
ja, yes.
om jag bara får tillägga så, jag brukar bara som ett enkelt exempel så människor i USA, de kör sitt race. Liksom. De kan se ut lite hur som helst. De kan sitta på bussen och klippa naglarna. Liksom. De bryr sig inte. Och det är på ett härligt sätt. Sen samtidigt så kanske extra mycket för att jag är svensk så reagerar jag mycket när jag kommer till de delstater där de har som mest hemlösa och så som bor under broarna och som kommer fram till en ofta och ber om kaffe eller lite dricks eller vad det nu kan vara. Och den känslan, just att USA är ett sånt kompetitivt samhälle där förlorarna får skylla sig själva lite grann. Det är ju ändå en av de största kontrasterna mot Sverige skulle jag säga.
Och det är en av de stora baksidorna också, för det är väldigt tragiskt att det är så, men absolut en stor kontrast och så. Men jag tänkte återigen då det här presidentvalet 2020, kampen bland demokraterna i synnerhet om vem som ska få utmana Donald Trump. Nu vet vi att det är Joe Biden och vi var inne på att han har många svagheter och alltså, hade det behövt bli han? För jag menar, du har ju följt det här primärvalet lika noga som jag nästan. Och jag minns ju tidigt skede, visserligen så började Biden leda i opinionsmätningarna så fort han kom in där. Jag minns inte om det var i april 2019 eller någonting. Men jag menar,
men
det fanns...
han är också klart mest känd.
Ja, så är det. Men det kom in många andra som var väldigt kompetenta. Jag tyckte till exempel att Pete Buttigieg, den här borgmästaren från South Bend, Indiana, att han var extremt talangfull tyckte jag. Och jättebra, jag skrev en artikel om honom till och med. Och så, och jag tyckte ju att han var mycket starkare än Joe Biden till exempel och att det fanns många stjärnskott. Bernie Sanders, okej, för socialistisk, men Elizabeth Warren, hon var ju väldigt alltså alert och väldigt så här, okej, hennes Pocahontas grej var inte så bra, men hon var ju skärpt i alla fall i motsats till Biden, så jag menar, varför lyckades ingen av dem på något sätt bräcka Biden?
Det handlar inte om att lyckas, det handlar om att bli demokratiskt vald. Att lyckas bli demokratiskt vald handlar inte om att vara kompetent eller smart eller kunnig eller ha rätt liksom pedagogiska förklaringar på komplicerade frågor. Det handlar inte om att stå i debatterna och svara rätt, utan det handlar ju om att underhålla väldigt mycket också. Och sen så tror jag väl att gemene man inte bryr sig om debatterna så jättemycket. Biden vann ju trots allt väldigt mycket på grund av att Clyburn, han har väldigt stor makt i South Carolina.
En svart kongressman från South Carolina i alla fall.
Ja, precis. Han gick helt enkelt ut och sa att han skulle stötta Biden. Och hade han istället kanske till exempel sagt att han vill stötta en som är framtidens man, Pete Buttigieg, då tror jag att Buttigieg hade haft kanske varit den nominerade just nu. Så det är ju väldigt, väldigt små marginaler helt enkelt. Och sen var det också så att Pete Buttigieg som vann i Iowa, vilket ju är en otroligt stor grej, det betyder väldigt ofta att de också blir den nominerade. Men där blev det ju strul med den här appen som sen tog över väldigt mycket av det som media skrev om hela valet. Så han fick ju liksom aldrig den mediala skjuts som normalt en kandidat får efter att ha vunnit Iowa. Så där blev han lite smått bestulen också, men det är mest bara otur så att säga. I New Hampshire, lite samma sak. Där gjorde Buttigieg väldigt bra ifrån sig, men eftersom det blev Bernie Sanders som ändå vann, så blev ju det också lite sådär i smått i skymundan, och det händer ju alltid grejer med Trump. snor ju medias uppmärksamhet precis hela tiden. Så det blir ju därmed också ett väldigt annorlunda val. Och det tror jag ju Biden i det längre loppet tjänar på, just för att han är känd. Han är omtyckt för vem han är. Han är känd som en fin person och alla de här sakerna jag sa tidigare. Och människor vet vem han är helt enkelt. Och även om det kanske är en förenklad version att han jobbade under Obama och Obamas kompis, så kan ju det faktiskt räcka ganska långt.
Men jag tänker så här också, alltså, Demokraterna är ju inne i något slags, eller vi hade i alla fall trott det, vi trodde det för några månader sedan, att Demokraterna var inne i ett inbördeskrig mellan den här klassiska liberala, relativt moderata falangen då, med sådana som Joe Biden, och sen den andra falangen, vänsterfalangen, som i mångt och mycket inspirerades av Bernie Sanders redan 2016 då, och som knoppade av sig i massa andra kandidater i det här fältet, som jag menar, Elizabeth Warren inte minst, men inte bara hon, utan egentligen alla andra, Julian Castro och även Kirsten Gillibrand, och många av de här mindre kandidaterna, de var ju väldigt progressiva, och man kan väl säga att de gick i det spår som Bernie Sanders banade upp redan 2016, och man tänkte då att Joe Biden och kanske Amy Klobuchar, de är de enda moderata kandidaterna mot det här stora spelfältet av unga, progressiva, inte bara unga då, men progressiva då, som håller på att ta över det demokratiska partiet. Men de följer ju på, jag vet inte ens om de nådde fram till mållinjen, men de snubblade ju totalt igen. Så jag menar, på något sätt, har vi på något sätt överskattat den här progressiva förändringen inom Demokraterna, tror du?
Jag tror att du i så fall har överskattat det som jag skulle påstå mer är det mediala narrativet, just det här med den progressiva linjen mot den mer moderata. Jag tror inte att väljarna tänker så, och det tror jag inte på grund av att datan inte visar det heller. Alltså väldigt många, så var det till och med 2016, att vissa som röstade Bernie röstade sen på Trump. Och så var det ju väldigt mycket nu också under primärvalet hos Demokraterna, att man kan tro att vissa som röstade på Elizabeth Warren, så tar jag ett exempel, att de som andra kandidat då hade Bernie Sanders för att de är mest ideologiskt lika. Men så var det inte, utan väldigt många som röstade på Elizabeth Warren röstade på till exempel Amy Klobuchar, för hon är också kvinna och sådär. Jag tror kort och gott inte att folk riktigt röstar ideologiskt, utan de vill ha en charmig kandidat som de tycker om och som de kan tro på, liksom.
Just det, ja. Men i sådana fall då är frågan, Joe Biden är väl alltså en charmig kandidat, jag vet inte om han är riktigt och någon man kan tro på, ja, men han flippfloppar åt det ena och andra hållet och han, alltså grodorna hoppar i
Men
munnen hela tiden,
jo,
alltså.
jag tror så här, han ger ett genuint intryck också. Inte när han står på en debattscen och känner sig pressad och måste svara snabbt och råkar säga klantiga saker. Inte då. Det har aldrig varit hans starka sida. Han har gjort bort sig båda tidigare gånger när han har försökt bli president också. Och det är snarare liksom i längre intervjuer, när han sitter ner och verkligen pratar och sådär, så skulle jag säga i alla fall att det väldigt tydligt framgår att det är en empatisk karl som är väldigt genuin av sig, som inte är sådär kalkylerande som till exempel Hillary alltid kändes. Utan han går igenom rutan, så att säga. Och det är ju faktiskt en politikers absolut främsta egenskap, trots allt.
Ja, vad tror du då inför hösten och inför alltså konventen och sådana saker? Alltså väldigt mycket har ju förändrats nu, alltså coronakrisen gör ju att Joe Biden får sitta hemma i sitt hus i Delaware, i sin källare där och prata på internet, ungefär som du och jag gör nu. Men liksom.
Kampanja i källaren, jo. Nej, alltså det går ju egentligen inte att säga så mycket, eftersom just pandemin har ju tagit över och den har ju ruckat spelplanen på alla möjliga sätt. Det är ju jättesvårt att säga. Sen samtidigt får man försöka se det ur ett lite större perspektiv just, och försöka se hur det påverkar världen. Jag tror att, och då gissar jag egentligen bara, jag är ju ingen expert på vare sig pandemier eller hur världen funkar egentligen, men jag skulle ju tro att just att vi kanske blir lite mer, vi håller oss till vår egen grupp och att vi blir lite försiktiga, lite misstänksamma mot de främmande och så vidare och så vidare och så vidare. Det som pandemin gör med oss kommer självklart också påverka presidentvalet. Jag undrar om inte många demokrater är ledsna över att det blev Biden just nu. För just för tillfället så tror jag att en kompetent person skulle gå mycket bättre, kort och gott.
Ja, men jag kan tänka mig så här, alltså, nu handlar det om vem kan visa ledarskap i den här krisen. Jag menar, Trump är ju, jag stödjer
Men
ju Trump då. Ja,
ja, det är så väldigt svårt vad det betyder, för att i USA, som du säkert håller med om, så är det ju ganska mycket två läger, och i republikanernas läger så tyckte de ju att Obama skötte Ebola-krisen helt fruktansvärt, och han har ju skött det mesta ganska fruktansvärt, speciellt om man lyssnar på Hannity och det gänget såklart. I Fox News och så nu, och speciellt på de mer extrema sidorna, så Breitbart och så vidare, så sköt ju Trump jobbet kanon liksom. Han gav ju sig själv 10 av 10 trots allt, och det tror jag ju ändå att väldigt många supportrar bara litar på. På andra sidan så tycker de att allt är ett elände och det dör hur mycket folk som helst. Så att det, just det här med att framstå kompetent är ju inte detsamma som att vara kompetent, tyvärr.
Nej, men så är det ju. Men alltså, den amerikanska allmänheten, det är samma sak där. Alltså, om man är kompetent, det handlar om att framstå som kompetent. Och min poäng är att Trump framstår inte alltid så kompetent, men han framstår ändå som ofta, tycker jag då. Men jag står ju i ett läger då såklart. Men jag tycker han framstår som mer kompetent än Joe Biden, till sin image och till sin utstrålning och sådana saker. Och jag menar, yta, ibland så lockar yta mer än djup. Och det kanske är Bidens svaghet här då.
Ja, men jag tror den stora skillnaden där är att Biden kommer vara ödmjuk om det. Han kommer säga att, och det gör han ju redan, han säger att han är gammal, att vicepresidentkandidaten är väldigt viktig för honom. Han är beredd liksom på att kanske bara sitta 4 år, just för att han är äldre. Och det betyder också att han ödmjukt kommer vilja omge sig med kompetent folk. Och jag tror att det kommer vara tydligt för honom att försöka övertyga allmänheten om att de han väljer är kompetent folk som är valda för att de är duktiga, för att de ska ta dem ur krisen och för att de ska få igång ekonomin igen och sådana saker. Trump är ju ändå mycket mer att det är han som ska fixa det, och han är ju bäst på väldigt, väldigt mycket liksom, enligt honom själv. Och det är en annan grej alltså.
Ja. Vem tror du alltså ligger högst upp på Bidens vicepresidentkandidatslista?
Ja, från början trodde jag nog, personligen kände jag väl lite Kamala Harris kanske. Sen så har jag väl också känt Susan Rice som en liten outsider. Men att Stacey Abrams också var ett lite mer hipsterval, om man säger så. Sen så just nu så kanske det lutar lite mer åt att han kommer fega lite mer. Och kanske välja Gretchen Whitmer eller kanske Amy Klobuchar. Är han lite mer modig tycker jag, så kanske han försöker övertala Elizabeth Warren. Vad tror du själv?
Nej, jag är inne på ditt spår. Jag tror ju att det lutar mer mot, jag tror inte han väljer Stacey Abrams. Alltså, inom det progressiva falangen vill man ju att han väljer en svart kvinna eller en latinokvinna liksom. Men jag tror att personkemin tror jag skulle funka väldigt bra med Amy Klobuchar, och kanske, fast bara kanske, med Elizabeth Warren. Jag vet inte om hon skulle vara för dominant, eller det är svårt att spekulera i.
Ja, jag tror att Warren känns som en sån här i grunden kompetent person som jämt vill vara kompetent, vill vara påläst, vill, alltså hon är inte 100% i politiker, om man säger så. Så jag tror att i det långa loppet så tror jag ändå att Warren är väldigt duktig. Sen så är det klart att det är den gamla vanliga grejen att hon är socialist och att folk kommer skrämmas av det då. Och att det är lite tungt nu, så som det ju ofta är för en kvinna i politiken, att behöva försöka också försvara vad Biden påstås ha gjort tidigare och sådär. Och det är ju inte roligt, för liksom det kommer ju skada henne vad hon än gör eller säger.
Vi kan ju komma in lite på det här med kvinnor. Jag tänkte påminna er som lyssnar, alltså, att Niklas har skrivit en oerhört bra artikel, så jag tipsar om den igen. Den heter Trump's Time Is Now, och den finns på sajten medium.com, Niklas Erlingmark. Och den här är bra för att den är så oerhört nördig, och du går ju verkligen in på djupet och analyserar kandidaterna. Och när jag läste den så inser jag att vi har väldigt många, även om vi kanske står på två olika politiska sidor, så har vi väldigt många likheter när det gäller att analysera det här. Och du skriver någonstans, jag försöker scrolla nu, om Kamala Harris då specifikt, att hon är den som är mest, jag tror du skriver att hon är den som är mest lik Hillary Clinton någonstans. Du får påminna mig om jag minns fel, så får du påpeka det. Men jag tycker
på det sättet, att hon inte går så jag är jättebra genom rutan faktiskt. Hon
Precis.
Är lite för Alltså jag tror tyvärr, jag har läst Hillarys böcker och lyssnat mycket på Hillary så. Hon har ju alltid varit väldigt, väldigt obekväm på många sätt och har alltid haft svårt med media, alltid haft svårt med henne och så. Och det är väl först i den sista boken, den här What Happened, som hon känns lite mer okalkylerad, lite mer fuck it, liksom att hon bara berättar vad hon känner och tycker. Och jag kan tycka mycket är rätt där. Jag kan tycka mycket som hon säger är rätt också i den här dokumentären som finns på SVT i flera delar. Och just att det är ju svårare att vara kvinna av många, många skäl. Och ett av dem är ju att när man är lite för kompetent, man ger ett för stelt intryck på ett sätt som en man ses som professionell för, så ses man inte som bara det, som kvinna. Och Kamala är ju dessutom, till skillnad från Hillary, eller ja, Hillary har lite av det i alla fall, men att hon är lite svängig av sig i intervjuer. Hon kan plötsligt börja skratta mitt i allt, hon kan skämta på lite märkliga sätt. Hon är liksom lite, även inte socialt så där alldeles bekväm alla gånger.
Nej.
Och just att hon är ganska, om du har sett henne i senaten, vilket du såklart har, så är ju en av dem som uppenbarligen, de som blir förhörda, är mest rädd för att hon är en åklagare liksom, och har ju verkligen den attityden i hela sig alltså. Och nej, det går nog inte riktigt hem i stugan alla gånger.
Nej, men vad jag skulle vilja säga, Hillary Clinton, hon är intressant. Jag håller helt med om att hon är kompetent och hon är väldigt kunnig. Jag har inte läst den senaste, men jag har ju läst A Living History, hennes biografi, och så har jag läst den här som kom, som handlade om hennes tid som utrikesminister. Jag har glömt namnet nu, men den har jag läst också då. Och hon är ju väldigt, alltså hennes kompetens, det är inget snack om det, att hon är en av USAs mest kunniga kvinnliga politiker och en av USAs mest kunniga politiker också, helt oavsett kön då såklart. Men vad jag ogillar med Hillary Clinton, det är att jag tycker att hon verkar på något sätt, det kanske har med att hon är obekväm att göra inför media, men att hon framstår lite falsk och så här. Hon är inte avslappnad, hon är inte sig själv och så. Och det är exakt det jag känner för Kamala Harris också, förutom att jag får ännu sämre vibbar av Kamala Harris. Alltså hon,
Okej.
ja, tycker jag i alla fall, men jag vet inte.
Ja, men det är ju det sämsta betyget man kan få sen.
Ja.
Så att vi är glada att Kamala förmodligen inte lyssnar. Men ja, nej, men jag håller med dig om det, självklart. Alltså Hillary, jag tror så här, om man bara ska göra en snabb analys om det, att det är en ond cirkel för Hillary. Alltså det började illa när hon kom in i Vita huset på 90-talet där, och sen fortsätter det ju. Det finns mycket att säga om det. Jag tycker som sagt att den här dokumentären, som kanske är lite väl hyllande på vissa sätt, men den ger också väldigt mycket access. De är ju nära henne precis hela tiden, och hon känns öppenhjärtig till skillnad från ofta annars. Så jag tycker de beskriver det bra, hur svårt det var, alltså hela balansgången. För att när hon försökte anpassa sig, för att folk pressade henne och anpassade sig på olika sätt, så togs ju det som falskt och kalkylerande, och då försökte hon ju liksom anpassa sig efter det, och då blev det fel och så vidare och så vidare. Så det var en ond cirkel, och hon har ju varit kass där, och det vet hon ju. Det vet hon ju verkligen. Hon är ju inte alls liksom en naturbegåvning som hennes man.
Nej. Men alltså det här med kvinnor och politiken i USA, det är ju stort i Sverige också. Men på ett sätt så känns det ännu större i USA, för att jag tror att det finns fler skillnader där än det finns i Sverige. Men alltså.
Och datan säger det också. Alltså vi är mer öppna i Sverige än vad de är i USA. Alltså för en kvinnlig ledare av olika slag. Alltså det beror på vilken undersökning, vilken fråga som än ställs. Så ligger nog Sverige bättre till på de punkterna faktiskt.
Ja, men jag tänkte alltså, de hade ju också Kirsten Gillibrand, senator från New York, som var med tidigt 2019. Jag tror hon hoppade av i slutet av sommaren eller något sånt där. Men hennes stora fråga, det var ju kvinnofrågor och metoo-rörelsen och så. Och det var väldigt mycket prat om att det behövs en kvinna, och det var inte bara hon som pratade så. Alla, till och med männen, började prata på det sättet, till och med Joe Biden. Och jag menar, vi har Kamala Harris, vi har Elizabeth Warren och så vidare. Och det handlade ju om att spräcka det här glastaket, att äntligen få en kvinnlig president och lyckas med det som Hillary Clinton inte lyckades med 2016 då. Men jag menar, nu har man Joe Biden och han är en man, han är en äldre man, och dessutom så står han anklagad för, det är bara anklagelser ska vi säga, men ändå för sexuella, ganska grova, ja, ett sexuellt övergrepp om alla anklagelser skulle visa sig vara sanna. Jag menar, det här på något sätt, kan man väl ändå, oavsett sanningen i det här, så kan man väl ändå tycka att det är ett misslyckande lite grann för USAs och för demokraterna i synnerhet, liksom kvinnliga ambitioner.
Absolut, men jag kan komma tillbaka till det. Men först bara säga också, för att jag pratade mycket efter 2016 när det började bli, eller när Trump hade valts, men även när det började dra ihop sig. Så vem kan det bli nästa gång ifall Trump skulle vinna? Och jag var väldigt tidig med att börja prata om att jag tror politiken har förändrats. Folk var då i alla fall trötta på politiker. Det kan ju pandemin också faktiskt påverka oss och börja sakna dem lite. Men i alla fall så just att det här med kändisskap och att vara liksom lite mer en marknadsförare, lite mer av en influencer. Jag tycker ju att Trump är lite mer av en charlatan och bluff och så, men han är otroligt duktig på att styra media, och det har han ju hållit på med liksom hela livet. Så mer av den typen, det är därför det är Trumps time is now, för att han passar vår tid. Och då började jag också säga att den enda jag tror, eller en som jag tror i alla fall, skulle vara ganska perfekt för Demokraterna, för att hon är känd, hon har gott rykte och hon skulle vara skarp och förmodligen omge sig med bra folk. Det är Oprah Winfrey. Och det har ju varit snack om henne. Det började i alla fall lite senare efter hon höll ett tal på någon gala, och det säger mycket ändå om just hur det alltid funkar. För att det som blir konsekvensen är ju att då sätts attackerna in mot den. Och även om såklart väldigt mycket bara är påhitt, på samma sätt som det var om Hillary, att Hillary hade dödat 46 folk, och hon hade dödat sin bästa kompis, och hon var pedofil, och hon var dödssjuk, och allt det här som spreds oerhört mycket och brett. Det skulle ju också i så fall ske mot Oprah, och det vet Oprah, det vet Michelle Obama, det vet de kvinnorna. Och det är inte lätt, för att Oprah, när det började talas om henne så började det komma attacker. Det är bara en månad sedan som det spreds brett om att polisen hade varit hemma i Oprahs hus och grävt eftersom hon var anklagad att ha haft något pedofilnätverk där hon sålde barn tillsammans med Jeffrey Epstein och sådana här saker. Och även om det är ju såklart är påhitt, så måste ju Oprah gå ut och säga det, och redan då så sprids det ännu mer, och det blir liksom ändå något som stannar. Det är så det funkar nu för tiden. Det kommer synas på Google, det kommer synas när någon ung tjej har hört gott om Oprah Winfrey från sin mamma eller så och vill kolla upp henne, så kan de ganska lätt hitta sådana här saker. Och det har ju förföljt Hillary något otroligt. För att det var ju många som var rädda att Hillary helt enkelt var livsfarlig. Så liksom, det är ett dyrt pris att betala. Det är ett otroligt dyrt pris att betala. Och att hela den här attackmaskin, till vissa delar också propagandamaskin, skulle ge sig på den demokratiska kandidaten oavsett vem den är, det är ju självklart. Sen säger jag inte att terrorid grejerna, för det inte måste vara påhitt, för det tror jag inte, men eller det vet jag inte, men ja, det är ju liksom lite av att ge sig in i leken, så får man leken tåla. Det kommer vara sånt här, så att jag vet inte om det jag tyckte du var inne på lite, att det är ett underbetyg för Demokraterna på något sätt. Det är svårt att hålla med om i så fall.
Ja, just det. Ja, men det kommer bli intressant att se hur det går det, i alla fall mellan Biden och Trump. Jag tänkte avsluta, alltså, de här, alltså, om vi ser på framtiden lite grann, Donald Trump kontra, eller rättare sagt, Republikanerna kontra Demokraterna. Jag är ju lite av åsikten då att jag tror att Republikanerna har bäst vision för USAs framtid och för, ja, politiken i världen och sådär på lång sikt och så. Jag antar att du har en annan åsikt, men alltså, hur tror du att det kommer utvecklas framåt, alltså Demokraterna och Republikanerna?
Ja, jag vill jättegärna höra dig också gå in på det. Jag skulle säga att, alltså, för det första så Trump har ju tagit över Republikanska partiet på ett sätt som väldigt många republikaner tycker är ett elände. Han har ju helt enkelt fläckat ner deras annars fina parti, och han har fått människor att se republikaner på ett nytt sätt också till viss del. Det är ju en helt annan. Trump är ju inte bara olik Bush och så, utan de är ju ganska mycket fiender till och med. Alltså, Trump har ju hängt ut alla tidigare republikanska nominerade kandidater. Han är ju inte direkt kompis med Mitt Romney och så vidare, som jag tycker jättemycket om. Så för det första så måste de ju på något sätt fortsätta på en av två vägar, alltså försöka bli lite mer samlade och lite mer lugna om vi säger så. Eller så får de ju fortsätta vara lite mer extrema. Alltså deras administrationer med Brad Parscale och hela gänget, de måste ju försöka välja en strategi nu. Att försöka elda igång basen eller att försöka nå lite bredare. Och jag gissar ju att de kommer mest elda igång basen väldigt mycket. I det längre loppet så tror jag ju det skadar dem ganska mycket. För att tittar man på demografin, tittar man på vad amerikaner tycker och tänker och sådär, så är det ju ganska mycket som är närmare demokraterna och de åsikter och de kärnväljare som Trump har, till exempel de vita med lille Karl och så, de blir allt färre i USA. Så på det sättet så tycker jag att det ser ljusare ut för demokraterna. Sen så handlar ju allt om att få fram rätt kandidater. Det är klart att Pete Buttigieg kommer ju vara en sån som folk vill ha fram till nästa val om man inte råkar fixa någon skandal fram tills dess liksom. Och det finns ju flera andra kandidater. Vem som tar över efter Trump hos republikanerna, det är ju svårare att sia om, tycker jag.
Ja, verkligen. Nej, men så är det. Jag håller med om det.
Och vem tror du? Alltså, jag menar, ska det fortsätta med någon Donald Trump Jr.? Ska det vara liksom, ska det
Ja.
vara någon kompis till Trump?
Jag kan väl säga så
Eller
här att 2009, så 2009, det är rätt länge sedan nu, 11 år sedan, då endorsade jag ingen mindre än Ivanka Trump. Men jag tror inte att hon
ja.
kommer att ta över. Så att, nej, jag vet faktiskt inte, utan jag tror att alltså Trump kommer att göra, och det arbetet har ju redan börjat, att befästa sin ställning i det republikanska partiet även när han är borta. Alltså han vill ha ett republikanskt parti som är lite mindre frihandelsvänligt och kanske lite mindre för krig ute i världen och sådana saker och sådär. Så att vi får se helt enkelt. Men alltså jag är ju mer intresserad av, alltså min önskan är på något sätt att USA ska bevara sin stormaktsställning. Och under 2000-talet, kriget mot terrorismen och allt det här jag stödde, då vart USA väldigt trött, krigströtta, amerikanerna var krigströtta, ekonomin sjönk och sådana saker. Och Trump har på något sätt, tycker jag, då, gett lite balans till det här, varit lite försiktigare och på något sätt stramat åt för att USA ska kunna ta ett djupt andetag och känna att vi får tillbaka krafterna att kunna vara starka och vara en stabiliserande kraft i världen igen ungefär. Så att jag hoppas väl på något sätt att republikanerna ska fortsätta lite grann på det spåret, alltså lite försiktig utrikespolitiken, men inte rädda att visa musklerna när det verkligen behövs. Så att det är väl min förhoppning. Vilken kandidat som sen ska ta det framåt, det har jag ingen aning om just nu faktiskt.
Jag tror nästan att det i så fall behöver bli Biden som vinner nu, eller att en demokrat vinner efter 4 år till av Trump då, vilket ju skulle vara spännande på något sätt att se hur 4 år till av Trump skulle bli. För att han skulle ju ta det till nästa nivå av att köra på det sätt som bara Trump kan, så att säga. Men i alla fall så efter det, alltså det måste ju till någon enorm kris under demokraternas ledning för att majoriteten av människor i USA återigen skulle vilja välja en republikan, tror jag. För att, alltså det är klart att de har ju inte bara blivit trötta på Trumps liksom sätt och på att behöva försvara Trump hela tiden och att behöva ha en ledare som man till vissa delar skäms för och som man måste försöka förklara för sina barn att så där skulle det inte bli på det sätt som en president annars. Han brukar ha en motsatt roll, liksom. Han brukar vara ett föredöme. Alla de här bitarna har ju gjort att folk nog är ganska trötta på Trump, och också att media är ju så tjatiga om Trump, vilket ju faktiskt också gör att jag tror många är trötta på Trump. Och
För att media tjatar så mycket, eller?
ja, exakt. Nu är det ju tjat om corona och tjat om Trump, det är ju inte så väldigt mycket mer liksom. Så att bara få lite lugn och ro, semester, tror jag ju ganska många amerikaner suktar efter just nu, på samma sätt som du beskrev där, att de förut suktar efter att bara slippa krig. Jag håller ju såklart inte med dig om att Trump har använt de här åren till att bli en att göra USA till en starkare kraft i världen på det sättet. Militärt så är de ju ännu mer överlägsna än vad de kanske, eller än vad de någonsin har varit, men på många andra sätt så har ju Ryssland och Kina, speciellt Kina, har ju flyttat fram sina positioner på väldigt många sätt. Och det blir ju någonting som kommande generationer av presidenter kommer behöva brottas med. Och jag gissar att när vi tittar tillbaka på Trump på samma sätt som vi idag kan titta tillbaka på Nixon, så tror jag att det kommer vara mer en sån sammanfattning av honom som folk gör. Att det var lite av en skurk, helt enkelt. En bluffmakare, men som hade sin församling och som ändå gjorde väldigt mycket gott för den församlingen. Alltså, han har ju fixat in domare och han har varit väldigt mån om att göra sin församling glad, liksom. Så de kommer ju såklart se Trump som en stor hjälte, men de är ju inte i majoritet och de är ännu mindre i majoritet om 10, 20, 30 år förmodligen.
Ja, vi får se det. Jag tror att vi har olika syn på det, men det ska bli intressant att göra den iakttagelsen. Men
Det håller jag helt med dig om.
ja, jag har inga fler frågor, men det här var jätteintressant. Har du någon fråga till mig något mer, eller ska vi ta och avrunda så här, tycker du?
Alltså, jag skulle egentligen tycka det var jättekul att höra mer om. Alltså, jag förstår ju såklart att du är mer av en republikan än vad du är en trumpist, då, helt klart. Men just var gränserna går där. Jag hade gärna sett ja, men bara höra dig berätta lite om när du själv kan störa dig på Trump, när det blir för mycket. För jag förstår ju att du inte är en av dem som tänker att han är nyfrälst och förvandlad och att han helt enkelt är ganska felfri och kan gå på vatten. Det är inte du.
Nej, det tror jag inte. Men alltså, nej, men jag tycker att han gör, alltså man får ju ta honom med en nypa salt såklart. Och jag tycker att mycket, du har ju säkert de här mest negativa bilderna av Trump då, och jag menar att mycket av de här negativa bilderna är överdrifter av saker Trump har sagt, eller man feltolkar, man vill inte förstå honom och man vill inte förstå, alltså Trump är en person som säger saker och då får man inte ta varje ord på orden, utan de måste fatta vad han menar lite grann. Och det är väldigt lätt att feltolka det åt det ena och andra hållet, och idag har vi Joe Biden som man inte heller kan ta på orden helt klart, utan man måste försöka förstå vad han egentligen menar när han pratar om economic intercourse och allt annat. Och jag menar, det är lite likadant med Trump, alltså du måste förstå vad han menar när han pratar om liksom våldet i Charlottesville eller vad som helst liksom. Och förstår du det så får du en mycket mer positiv bild, och det är väl det jag har. Och jag tycker då att Trump står upp för de här sakerna som jag tycker är bra. Jag nämnde USAs roll i världen, USAs militär och sådär, och även andra saker jag tycker är bra, amerikansk kristenhet stödja och sådana saker, höger kristendomen där och så, och väldigt mycket annat. Och jag tycker att Trump har blivit deras försvarare, alltså de här konservativa väljarna som fanns och växte fram under Reagan. Reagan är död idag och det har inte funnits någon liksom som har kunnat bära facklan vidare på ett starkt sätt. Trump är ju ingen liksom till hjärtat Reagan-troende liksom republikan. Han är inte kristen, han är inte, jag menar, hans ideal, vad är de liksom, vem vet. Men han har ändå sagt att jag vill vara er försvarare, och jag tycker att det räcker för mig i 4 år till i alla fall. Och sen så sitter ju inte Trump för evigt, utan som max kommer han ju sitta 4 år till, så att ja. Det vill minst.
Men då, kan du då störa dig på, alltså, för det är ju en sak som Biden och var klumpig och så, det är ju Trump också. Jag håller med dig om att man får ju försöka, om man nu är intresserad av att försöka se det för vad det är, alltså, se sanningen så att säga, så får man ju förstå att han är klumpig och att han egentligen menar någonting annat. Han vill ibland väl, och han råkar säga saker som bara kommer liksom. Men det är en annan sak med väldigt mycket som man gör just i marknadsföringssynpunkt, alltså att han vill få effekt på saker. När han till exempel säger att Obama är från Kenya och de bitarna som ju var liksom starten till allting. Det betyder ju trots allt att väldigt många av hans supportrar fortfarande tror att Obama är inte bara kenyan utan också muslim, och att han hatar Amerika och så. Det tycker väl du är att gå för långt?
Ja, det tycker jag. Jo, absolut, det är att gå för långt. Det är ingen snack om den saken. Men det här pratar ingen om längre, utan det här var ju kring 2011-2010 när det var hela den här Burter-teorin, och Donald Trump, det är ingen snack om att han stod i spetsen för den, och han skulle skicka, vad var det, sina agenter till Hawaii och undersöka och så. Men jag tycker det bästa sättet...
They can't believe what they're finding, sa han.
Det sa han säkert.
Håller han ju... Ja, och så håller han ju på hela tiden att...
Ja.
Att det är väldigt
Men
mycket
alltså,
liksom
får jag,
people
vänta
say
nu,
och
stopp
sånt.
nu. Om jag får avsluta det där då, så hela den här Burter-grejen där då, det var ju bara att jag tycker att Bill Riley gjorde en väldigt bra analys av det hela. Alltså att Obama, han är född på Hawaii, ingen snack om den saken, även om hans pappa kom från Kenya, det vet alla. Och Donald Trump hade fel, sa Bill Riley. Men poängen är att Obama själv gynnades av de här kokosöarna, och det var därför Obama in det sista drog sig från att släppa sitt födelseattest från just Hawaii. Och det gjorde han ju då när Trump började ge uppmärksamhet, och Trumps egen tolkning, det var att okej, nu är det här över, men det är jag som har satt punkt för det. Det var så Trump liksom spann det hela. Och jag tyckte att det var lite kul faktiskt, tyckte jag det. Men alltså, jag köper ju Bill O'Reillys analys där, att Obama hade kunnat sätta punkt för det här långt tidigare, men han själv valde att inte göra det av rent politiska skäl, för han insåg själv att vi gynnas av de här knäppjökarna. Så att jag menar, jag har en lite mer cynisk inställning till Obama. Jag tror inte alls att han hade de här alltid rena motiven och så liksom, utan han hade, precis som Trump, sina egna sidor också. Och Burter-teorin och spinnet där, det var en del av det också, från hans sida också.
Men du kan ändå tycka att det är lite sorgligt, vad man ska säga, när så många av din egen grupp ändå fortfarande tror på det, vilket ju alla undersökningar visar. Och det är ju väldigt mycket som Trump har sagt som folk tror på fortfarande. Du har ju en mer sund syn, skulle jag säga. Du är ju inte, om jag nu beskriver Trump som en sektledare, så är ju inte du med i den sekten. Du kanske går in på något möte då, eller du kanske väljer honom för att han är den bästa mellan pest och kolera, och att han ändå gör mycket gott för de kristna, som du säger, och så vidare. Men just alla dessa saker som man ändå säger, att mellan 3-5 miljoner döda och illegala röster på Hillary, och alla dessa grejer som du vet med publikstorlek och allt vad det är, att det är väl ändå en pinsam del av honom i så fall då.
Ja, jo, men det kan jag tycka, men det är fortfarande ingenting mot Joe Bidens groder. Men ja, såklart, alltså, han säger fel, han överdriver och sådär, men jag tycker att där gör man oftast ful och feltolkningar och överdrifter av hans egna överdrifter. Jag menar, media har ju, mycket av det jag gör på amerikanska nyhetsanalyser handlar ju om att kritisera svensk media, och de nappar ju på en gång på liksom Trumps minsta felsägning, och så kör de samma spår som CNN kör. Jag menar, det klassiska, det var ju när inför valet då i South Carolina, där Joe Biden då vann i primärvalet. Dagen före så var Donald Trump där, och han pratade om att hela den här coronakrisen, demokraterna vill använda det här som en hoax mot mig, alltså de vill använda coronakrisen för att sätta dit mig. Och genast så körde vänsterliberal media igång med att säga att Trump har sagt att corona är ett påhitt, att det är en hoax. Och det var inte det Donald Trump sa, men alla demokrater trodde det, och så levereras det hem som en sanning i Sverige också. Så att där har vi ett exempel på hur man överdriver, och det är det jag går emot främst liksom. Men sen är jag... Ja.
Jag vill bara säga att jag håller ju med dig om det. Det är självdestruktivt på jättemånga sätt. Och på samma sätt som massmedia såklart även alternativ media, de skjuter sig själva i foten, och de tappar trovärdighet när de vevar för mycket, och det blir helt enkelt för mycket bluffar hit och dit. Men jag skulle säga att Trump tappar ju också trovärdighet, den trovärdighet han har, när han nu till exempel så handlar det mycket om Obamagate från Trumps sida och i högermedia, och ja, så det hade varit lättare för massmedia, tror jag, att ta på allvar och verkligen kolla upp vad exakt som har hänt och så, om det inte vore för att Trump har skyllt på Obama i väldigt, väldigt mycket liksom. Han har ju också, nu med coronakrisen så kan det ju nästan låta som att han skyller det på Obama, precis som väldigt, väldigt mycket.
Det håller jag med om, det var en väldigt befogad. Ja, men jag håller med om det är verkligen att på något sätt, absolut, han har ropat vargen kommer alldeles för många gånger, Donald Trump, så är det utan tvekan, och ja, det är dumt. Och det gör ju att till exempel, som jag menar ju att Obamagate är en verklighet, och det gör ju att det blir svårt för media att ta det på allvar när Trump hela tiden pratar om att allt Obamas fel, hur ska man veta om det är sant den här gången liksom. Så att ja, det håller jag med om.
Och sen, sen just hur han är som person, men han har ju hållit på sedan 80-talet och ringt till media, det finns ju på YouTube om man vill leta upp det, och säger att han heter John Barron och har fejkat sin röst lite grann, men man hör ju att absolut han, och så ger han pratar upp massa skvaller om sig själv liksom. Och så där styrde han ju media väldigt mycket redan på 80-talet, och de grejerna är ju, han är ju slug där liksom, och det funkar ju helt enkelt. Men jag tycker ju att han har fortsatt så väldigt mycket, people are saying, och liksom han vänder och vrider på det hela tiden. Och som person, så jag menar, det är ingen, vad jag vet, så är det ju ingen kandidat tidigare som har stått i en nationellt sedd tv-debatt och pratat om sin penis. Och han har gjort väldigt mycket grejer som gör honom speciell, om vi säger så. Och just att han blir en clown är ju inte bara medias fel, utan det är ju hans eget fel.
Du sa att du hängde med 92 när Ross Perot var igång. Jag tror att det var han som var den första som gjorde reklam för Viagra, om jag minns rätt.
Ross Perot är inget bra exempel på någonting egentligen.
Nej,
absolut, absolut.
Ja, men i alla fall, nej, men det är intressant. Alltså, vi får väl se vad som händer. Men jag kan, vad ska man säga alltså, för att sammanfatta Trump? Alltså, jag tycker att han är, det här låter väldigt klyschigt, men han är en frisk fläkt i en värld där väldigt många politiker lätt faller in i de här medienarrativen och mediaströmmarna, och Trump vågar gå mot strömmen, och det är väl en av de saker jag tycker bra med honom. Men sen tycker jag inte att han är perfekt, och jag kan också säga att när det gäller den här sekterismen, den finns såklart inom Trumps läger, men jag skulle vilja säga att den finns inom vänsterns läger också. Jag menar, demokraterna har en väldigt stark, bor du i Kalifornien till exempel, du kan inte gå omkring med en Make America Great Again caps där utan att få stryk i princip i Los Angeles. Så att jag menar, det är en del av USA att de har de här bubblorna, de konservativa sin bubbla, liberalerna sin, bor ju på landsbygden i Louisiana eller liksom uppe i norra Ohio, då kan du vara en Trump-supporter bland andra Trump-supporters, men bor du i Los Angeles eller i New York City, då är du verkligen inte en Trump-supporter. Så jag menar, USA bygger på det här, att du har liksom en liten egen kult oavsett om du är demokrat eller republikan, och just nu så råkas den republikanska kulten styra Vita huset, men för 8 år sedan så var det ja, en demokrat som styrde sin kult, så att säga.
Jo, jag håller helt klart med om det. Jag tycker att du har väldigt sund inställning till väldigt mycket, måste jag säga. Jag ska såklart avsluta här, men vi skulle kunna prata väldigt länge, men jag vill bara säga att något som jag vet inte hur många gånger jag sa när jag var i USA och träffade, eller alla gånger jag varit i USA, speciellt då när jag träffade väldigt mycket väljare till Trump och så. Alltså det de säger väldigt ofta är att vi lever i världens bästa land, och vi behöver, alltså jag menar, jag frågar lite om dem, vad de vet om Sverige, och de vet ju nästan ingenting. Och de vet inte så mycket om omvärlden i stort. Och då brukar de ofta säga att jag menar, vi lever i världens bästa land, jag behöver inte veta så mycket om de andra länderna. Och jag brukar ofta då bara lite på mitt tråkigt, bråkiga sätt säga att så säger de säkert i Nordkorea också. Och det är ju någonting som väldigt många länders nationaliteter säger överhuvudtaget, och kanske ännu mer framöver, att ja, men de är stolta över sitt land och sådär. Men man måste ju se det också utifrån. Jag kan förstå, du gillar USA på väldigt många sätt, det gör jag också, men jag är förtjust i väldigt många andra länder också. Jag vill inte att USA ska styra världen. Jag tycker att det härligt att vara i Kina också till exempel, och väldigt många andra länder som de tjafsar mot. Och just det här med att under åren med Obama så kunde ändå USA överlag vara väldigt stolta över sin ledare. De var stolta över sin ledare på många sätt. Såklart inte de mest, eller jag ska inte säga de mest extrema republikaner, utan de kanske flesta republikaner överhuvudtaget. Just för att Obama i alla fall inte, det var no drama Obama. Nu har de en president som gör så mycket, som säger så mycket, som skadar USAs rykte på så oerhört många sätt.
Men det där är ju, skulle jag väl säga, en total demokratisk talking point. De är väldigt rädda, alltså demokraterna, för vilket anseende USA ska få i världen. Och jag menar att världen är ur kurs. EU fungerar inte, vi har de här totalitära diktaturerna, Kina i synnerhet, Iran. Vi har de här autokratierna, Ryssland och ja, stora delar av Mellanöstern och sådana saker. Och sen har vi ett internationellt community bestående av FN som är väldigt infiltrerat av de här totalitära tendenserna, och ett EU som till varje pris vill liksom hypa mjukmakt och vara tillmötesgående. Och då finns det bara ett land som står upp rakryggat, och det är USA. Men demokraterna är mer angelägna ofta om att vi måste bli omtyckta av världen än stå upp för våra egna ideal, konstitutionen och liknande. Men alltså republikanerna där anser att vi är bäst, och det är inte bara för att okej, okay, de säger så i Nordkorea också, men det är bara att Nordkorea är fel och vi har rätt.
Jo, ja, okej. Men jag tror nog att största skillnaden mellan kanske vad du och jag tänker där är nog mer att jag har kanske större fokus just då på att USA är trots allt 320-330 miljoner människor av över 7 miljarder. Och det är ju någonting som de kanske inte så ofta tänker på. Visst, de är ekonomi nummer ett för tillfället. Snart är väl det Kina kanske. Och de behöver samarbeta med resten av världen. Vi lever i en stor värld och i och med internet och i och med all teknologi och så kan man inte försöka gå tillbaka i tiden utan att slå den själv till slut liksom. Och jag skulle gilla en mer progressiv ledare på det sättet. Behöver inte bara vara ideologiskt utan även väldigt mycket annat. Trump är ändå i grunden ganska mycket emot det mesta som har med det nya att göra. Han är ju ändå, det säger ju ändå mycket om att han vill öppna kolgruvor snarare än att han vill investera i någonting som kanske kommer att löna sig mer framåt.
Ja, vi får skiljas om. Vi har olika syn på partierna helt enkelt, men vi skiljs som vänner i alla fall. Och det här var ett jätteintressant,
Absolut.
ja verkligen, det var ett
Absolut.
jätteintressant samtal och jag tycker att vi får göra en uppföljare någon gång när vi gräver mer i alla de här, alltså nu kommer ju all media att rapportera om USA i Sverige och i USA också såklart. Och jag tycker att vi fortsätter att prata om det här tillsammans framöver tycker jag.
Tack så mycket. Det var jättekul att vara med. Kul att få komma in och tjafsa emot lite också.
Ja visst, ja. Det var avsnitt 1107 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som vill analysera USA på djupet i motsats till svensk media som bara skildrar ytan. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.